en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino,
snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd. Patrik Syket och jag, Makoto finns med mig mitt emot. Frida Fagerlund från London. Hur står det till allihop? Vad härligt, tack. Vi kastar oss rätt in i det. Så...
Bryr dig verkligen noll om hur vi mår. Vi är bara här, det är det viktiga.
Jag bara föreställer mig att våra lyssnare inte bryr sig hur vi mår. De vill att vi ska rätt in på fotbollen. Nej, men skämt åsido, jag tänkte vi skulle faktiskt börja med att bara uppmärksamma det som vi nämnde förra veckan, att vår kära före detta kollega, får vi verkligen säga, Kalle Karlsson, mångårig i just den här podden, nu säkrat kontraktet till Allsvenskan med Västerås Sportklubben. En applåd för Kalle och för att det här som skulle då vara ett test, jag kanske är tillbaka om ett par månader som han sa när han tog assjobbet och flyttade, och jag skickade mickar till Västerås för att men vi måste nog kunna ha en bra inspelningsstudio där, för att vi vet aldrig vad som händer. Det som nu har blivit en formidabel succé och en saga som vi tror bara har börjat för kära Kalle. Otroligt, så glad jag var igår för hans skull.
Förbundskapten nästa, säger jag. Platsen är ju vakant.
Vi har ju alltid vetat vad Kalle har i huvudet, liksom. Hur mycket fotboll som finns där hur mycket tid han har lagt på att analysera den här sporten. Så att egentligen, alltså, är det ju ingen överraskning för någon att han blir framgångsrik när han väl får göra det på riktigt. För han har ju nästan alltid rätt i sina analyser. Så det har varit länge.
Men det är ju det som också säger en del om honom, just att anledningen att han då, vi har ju försökt, ska säga, vi har försökt få tillbaka honom. Nu när man fick äran att prata med honom igår, så sa han ju det också, har ni inte gett upp än? Men då sa han att jag ser för lite Premier League, jag har aldrig sett så lite, så jag kan inte bidra med någonting. Och just att han har ju då satt sin tanke på vad han borde kunna leverera på en nivå som en helt annan än vad vi tänker. Jo, han skulle nog leverera även om han inte sett en sekund av matcherna. Men det tänker ju inte Kalle Karlsson.
Nej. Han är väldigt ödmjuk och det respekterar man ju oerhört mycket. Och just det där, precis som du säger, att han skulle aldrig sitta och killgissa i en podcast. Nej. Han säger saker om han har sett det och han är säker på sin sak, men annars så håller han tyst. Och det uppskattar jag, för att ibland kan man nog bli lite så själv också i en podcast, att man bara vill prata, man vill delta, och så kanske man glömmer bort lite grann att det viktigaste är ändå att det man säger faktiskt, att man kan stå för det. Liksom.
Jag glömmer aldrig när Kalle kom och sa, jag har listat ut en grej med Pep Guardiolas Manchester City, med hans spelsystem, en av de första säsongerna där. Har vi inte något tv-program eller någonting där jag kan få förklara på en tavla? Och när han kommer med det, när han själv kommer att säga att jag har listat ut någonting, då vet man, då har han gjort det. Då har han suttit hemma, jag vet inte när det här var, 2018 kanske. Och då hade vi någon sån här lagspecial som vi gjorde.
Ja, det kommer jag ihåg.
Och han visade just hur Pep Guardiola skaffar sig numerära överlägen på vissa ytor på planen. Hur han gjorde då med sina spelare. Och det var så glasklart när han förklarade. Det var liksom så här, men nu vet jag att Kalle har nu listat ut det liksom. Och det finns ingen anledning att tvivla på någonting han säger i den här analysen. Och precis så, han hade ju rätt då. Och han hade i stort sett alltid rätt när han gjorde sina taktiska genomgångar. Men jättekul att han får verkligen... riktig nytta utav den här kunskapen också. för att nedvärdera oss själva lite grann.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Manchester United skulle behöva en Kalle Karlsson, hörni. Någon som var noggrann med detaljerna. För jag vet inte vad Ten Hag riktigt sysslar med. Det är klart att Manchester City är ett mycket bättre fotbollslag. Frida, du var på Old Trafford igår. Det var inget snack om saken i den här matchen. Vi trodde väl inte att det skulle vara något snack om saken heller på förhand. Men det är ändå någonting som liksom klingar illa när man ser Manchester United utspelade på hemmaplan på det här sättet.
Ja, det är ju självklart så att i slutändan så har ju Man City en otrolig kontroll över matchen. Men jag tycker man glömmer bort lite grann första halvleken ändå, för att där hade ju Man United kunnat utnyttja, framförallt var det ju Man City slarv faktiskt. Och de får ju ett par lägen där med McTominay som har ett avslut som är hyfsat ändå. Och sen då Rasmus Højlund som, det var väl förmodligen det allra högsta buropet från läktarhåll, det var ju när han byttes ut i typ 73 minuten. Och visst, jag kan se varför han är så uppskattad av fansen, för att han jobbar och kämpar väldigt hårt och man kan se att det finns en stor anfallare i honom. Han kommer säkert på sikt bli otroligt bra, men just nu så saknar han ju en del, särskilt i sin beslutsfattning, att han ibland är lite för långsam i tanken eller han är lite för ivrig. Och det var ett par tillfällen där under första halvleken där man kände att ja, om vi hade satt Haaland istället i Man United så hade de nog tagit ledningen. För att det var inte som att Pep Guardiola stod och var jättenöjd med Man Citys spel. Han var ju fly förbannad till och med, ja men det var väl ungefär fram till straffen då, som ju ändå blir på något sätt en vändpunkt. Och sen i andra halvleken så får Man City ett tidigt mål. Och ja, man kan ju inte riktigt förstå Ten Hags byte där heller. Han plockar av Amrabat, sätter in Mason Mount, sätter ner då McTominay, vilket sällan fungerar. Så att man kan ha invändningar kring hans beslut också, sett till vilka byten han gjorde. Och i slutändan så är ju Man City överlägset. Det är som att de spelar i en helt annan liga. Men jag tyckte ändå att Man United hade chansen där inledningsvis. Men å andra sidan, det säger vi ju rätt ofta också, att Man United kan ju ha bra perioder i en match, men det är ju sällan de upprätthåller den nivån över 90 minuter. Och det är ju ett problem.
Alltså det som har slagit mig i efterdyningen av den här matchen, det har slagit mig förut också, är att det finns nog ingen klubb i världen som kan göra så många tv-experter, tyckare och annat så liksom genuint upprörda som Manchester United. Jag såg den här diskussionen där med Gary Neville och Jamie Carragher, och de har givetvis liksom också kopplingar till klubben på olika vis, om vi säger så. Men det är någonting med United och att de inte får det att fungera, att det liksom gång på gång på gång, det är någon sorts liksom bara en skiva på repeat alltihopa med det här, att det är någonting som är fel i klubben. Ja men titta på vad ledningen i toppen, det är där problemet ligger. Ja men vad gör Erik ten Hag med sin taktik, vad vill han med sin fotboll? Det är fascinerande att man alltid på något sätt hamnar där. Jag håller helt med Frida att såklart att säga att Marcus Rashford hade satt sitt läge, man gör jättefint att ta sig till, ska sägas också, som man har där, och kunde bli en helt annan match då. Men det blir inte det. Det är ett City som skulle kunna gjort fler mål om inte Andre Onana gör en ny bra match, kan man säga, efter insatsen.
Ja. Han är ju den enda egentligen, för det pratades om att den här matchen mot FC Köpenhamn, vilket säger en del om vart Man United befinner sig just nu, men att den insatsen eventuellt skulle kunna bli ett uppsving för Man United, en sån här sorts positiv injektion. Och inte minst då efter Onanas straffräddning på, ja, det var ju Jordan Larssons straff till och med bara sekunder kvar. Och det märktes ju att han åtminstone har fått större självförtroende. Men ja, på resten av spelarna så märktes kanske ingen markant skillnad så tillvida. Men jag håller med där, Makoto. Jag tycker också att det ibland blir lite för mycket. Att man tar i från tårna när man ska analysera Man United. Och visst, de var inte bättre än Man City i den här matchen. Särskilt där under andra halvleken så kontrollerar Man City det totalt. Men de hade chansen där i första halvleken. Och jag menar, den här straffen blir ju också ett sånt där viktigt ögonblick.
För att det var det jag skulle komma in på också. Det är ju en sak att möta Manchester City. Men om man dessutom får den typen av saker emot sig. Jag tycker inte att det där är det ska inte vara en straff. Det där händer ju hela tiden. Det är ju dessutom så att det finns ingen möjlighet att han kan nå den bollen. alltså det, jag tycker det är en obegriplig straff att ge. Jag tycker den är direkt felaktig. Ja, det kanske är en foul, men det händer hela tiden. Han trillar inte utav Höjlunds liksom knuff heller, utan han lägger sig när han ser att han inte kan nå bollen. Det, ja, sånt där ska inte bli straff i min värld. Och jag menar, möter du Manchester City som är så här bra, när du själv är i en position där Manchester United är, då går det ju inte när man får den typen av marginaler emot sig också. Förutom att man måste ha bollar som studsar med en för att kunna få med sig någonting, så måste man faktiskt också ha rättvisa domslut. Annars blir det helt omöjligt att få med sig någonting i en sån här match.
Du måste ju också ha markering på Erling Braut Haaland när det kommer ett inlägg och inte låta honom vara ett halvt straffområde för sig själv.
Absolut. Jag menar, jag säger inte att straffen avgjorde den här matchen. Nej. Manchester City var betydligt mycket bättre. Men jag säger bara att att vara så underlägsen och dessutom få emot sig den här typen av detaljer, det gör det ju helt omöjligt.
Det är en regelbokstraff. Ja, det är en regelbok, sen håller jag med dig om att den är otroligt hård och det är väldigt ofta man ser det där absolut inte blir någonting. Men ja.
Det kändes nästan som att VAR var ivriga på att ge den. De var trigger happy, kändes nästan, för det var jävligt snabbt de gick och tittade på den där. Jag uppfattade ingenting i situationen. Ja, han trillade och satt och viftade. Det ser man ju hela tiden. Det är alltid någon, varenda fast situation är det någon som snubblar och sitter och viftar med armarna. Och domarna bryr sig inte.
Ja, alltså det kan man ju ha invändningar mot, att hade det här blivit straff i varenda match i Premier League, antagligen inte. Däremot så tycker jag att den sortens försvarsspel, när man är så där cynisk, när man bara, det är inte som att Höjlund markerar Rodri, det är ju att han upptäcker, oj, här kommer Rodri med en löpning, och sen så, ja, försöker han göra någonting för att stoppa honom. Det är ju rent fusk. Och vi ser det här väldigt ofta, att spelare på något sätt, ja, men markerar motståndare på det sättet. Alltså fast att bollen är långt därifrån. Jag tycker inte att det hör till fotbollen. Jag vet att det är säkert många som anser att ja, men det där är bara engelsk fotboll. Det ska man acceptera. Jag tycker att det är för jävligt när det händer. Sen samtidigt så tycker jag det är irriterande också när VAR kliver in och ger den. Men ja,
hade det påverkat spelet? Om det var så att Rodri hade någon som helst möjlighet att nå den där bollen, om det på riktigt påverkade spelet, om det påverkade situationen, då tycker jag det är annorlunda. Nu har han ju ingen möjlighet att nå det inlägg.
Man kan ju också vända på det. Nej. Då ska ju inte Höjlund hålla på och dra i honom om det absolut inte ens finns någon möjlighet att Rodri ska dyka upp där. Absolut.
Nej, det är ju så himla klumpet gjort av honom. Det jag menar är att man hade önskat att huvuddomaren var den som fattade beslutet. Samtidigt, och det är det jag menar med att jag är en hycklare, så förstår jag att det är väldigt svårt för domaren som är på planen att se en sådan typ av situation, för att han har 100 andra saker att hålla koll på. Men jag kan hålla med om att i så fall ska alla de situationerna bli straff, och då får vi kanske en helt annan sorts sport, samtidigt som jag tycker att Höjlund absolut hade kunnat göra det bättre. Men jag ogillar sånt försvarsspel starkt.
Mm. Ja, det köper jag absolut. Tydligt också i den här matchen, just Rodri var inblandad här, men double pivot, Rodri och Stones. Det är svårt att ta ifrån en matchbild när de två är på planen tillsammans.
Har han bara sparat det här till liksom de här riktiga godbitarna till matchen nu, Pepe, ja, i år? Att han tar fram det här när
det har varit avstängd nu.
Det är också Stones har varit skadad. Då,
ja, så, men precis. Men nu båda de här två tillsammans i det här systemet. Så, vad ska vi kalla det? 3-2-3-2? 3-2-4-1?
3-2-4-1.
Ja, samtidigt så menar, Julian Alvarez är där uppe bredvid. Han är ju i och för sig bakom.
Han är typ inne mitt nu för tiden.
Det är svårt så här med Bernardo Silva, för att han har liksom 8 olika positioner, ja, på planen i en enda match. Och han var ju sensationellt bra här.
Stackars
också.
Diego Dalot i den här matchen, för att när han fick både Bernardo Silva och Jack Grealish emot sig, vilket han fick på båda de här två inläggen, och det var så lätt för dem att bara spela runt honom. Alltså det var ju helt, alltså, överbelastningen där, som det som Guardiola är så jävla bra på, och United hade inget svar på det. Alltså Ten Hag hade inte någon taktisk skruvmejsel han kunde vrida på för att åtgärda det, för att den vänsterkanten var ju helt dominant. De gjorde vad de ville där ute.
En fråga, var Varann i speldugligt skick?
Då hade han väl startat.
Alltså, för Ten Hag fick väl någon fråga här där han sa att det var taktiskt skäl.
Taktiskt, ja.
Men var det sarkastiskt? Det kan det inte heller ha varit.
Nej.
Det känns helt orimligt om det är så att han faktiskt valde att peta varann för Johnny Evans.
Sen så här, alltså hade Manchester United inför den här matchen spelat bra, sett ut som det var ett lag med liksom någon slags framåtrörelse, så hade vi nog pratat om deras insats i den här matchen annorlunda också. Det här är ett Manchester United som kommer från några riktigt, riktigt svaga prestationer. Visst, de har fått med sig några tre poängare på slutet.
Det är tre raka.
Ja, men det är matcher där de har faktiskt varit på riktigt dåliga, men ändå fått med sig poängen. Ten Hag är pressad nu, vill jag hävda. Jag tror att vid det här skedet, han är snart en och en halv säsong in i sin Manchester United-gärning, och att det inte har kommit längre än så här, att det kan på många sätt ser värre ut än vad det har gjort under hela den här perioden, just här och nu. Laget är, det är klart skador har spelat stor roll, men vart är identiteten, var är idéerna, vart är anfallsspelet? De matcherna som man har vunnit under Ten Hag som vi då skulle införa det här bollförande, offensiva, positiva fotbollen. I de matcherna man har vunnit de mot större lagen har man alltså legat runt 35-40% bollinnehav och legat djup och kontrat sig till de här segrarna. Det var ju inte den fotbollen som Ten Hag kom till Manchester United med. Det var ju inte det han skulle göra där. Han skulle ju bygga upp ett storlagen. Och jag menar, vi står här snart en och en halv säsong in i den gärningen och har inte kommit längre. Jag undrar hur mycket mer tid får Ten Hag innan
yxan svingar. Men där måste man ju också titta på vad de har haft för aktiviteter på transfermarknaden.
Självklart.
För att med facit i hand så är ju inte många av de spelarna som Ten Hag har varit med och värvat in som är bra, som gör något större avtryck. Visst, Casemiro var väldigt bra förra säsongen. Tycker att Lisandro Martinez också är en bra, eller var en bra värvning. Han är ju skadad nu. Men i övrigt så, det är inte många spelare man kan peka ut och säga att han har varit en fantastisk värvning för Man United. Och det är väl egentligen det primära problemet, att det inte finns någon riktig röd tråd. Och dessutom har ju Ten Hag fått kritik för att det pratas om att han eventuellt samarbetar med någon agent, vilket gör då att han har plockat in vissa spelare på grund av det. Och det ser inte heller bra ut för hans del. Särskilt inte då med tanke på att det faktiskt inte har blivit så bra i slutändan. Jag menar, man la väldigt mycket pengar på Mason Mount. Han startar inte den här matchen. Visst kommer in i andra halvleken, men det är ju då Man United tappar hela matchen också. Så att, nej, där finns ju definitivt mer att begära av både Ten Hag och hela Man United. Att just nu är det ju ett lag med 11 olika individer. Det är ju inte ett lag.
Nej, och det du var inne på där precis i början. Ja, men tänk om det hade varit Haaland som hade varit där uppe med de där målchanserna. Ja, men tänk om det hade varit Victor Osimhen istället för Höjlund. Tänk om det hade varit
Randal Kolo Muani.
Tänk om det hade varit Dusan Vlahovic, vad vet jag.
Det hade varit ungefär samma effekt, tror jag. Men alltså,
ni förstår vad jag menar. Alltså, de hade ju möjligheten att göra någonting här, men lyckades inte genomföra någon av de här. Istället blev det Rasmus Höjlund, som egentligen är precis så bra som han borde vara i den här i skedet av sin karriär.
Bättre. Jag tycker han har varit bättre än vad jag trodde han skulle vara.
Alltså, vi kan inte ha större förväntningar än att han faktiskt gör någonting. Alltså, han är bra, men han är inte en världsforward i den här skedet av sin karriär. Han kan mycket väl bli det, men han är ung, han är relativt oerfaren, han har inte någonsin gjort sådär enormt mycket mål i sin karriär hittills.
Det är väldigt lätt att sitta här nu såklart och peka på det, men man undrar ju vad överhuvudtaget sysslade de med i somras? Alltså det kändes som att allt de fokuserade på var att ge ett så pass ovärdigt slut som möjligt till David De Gea, som de ändå funderar på att ta tillbaka nu. Samtidigt som de skickade ut lite Mason Greenwood-testballonger hit och dit för att se om de kunde få in honom i truppen utan att det blev en allt för stor ramaskri av det. Det kunde de inte, därav att han är i Getafe nu. Och samtidigt som man då, ja men Mason Mount, ja vi vill betala det här, nej Chelsea vi vill ha det här, okej. Okay. Onana, vi vill betala det här, Inter säger vi vill ha det här, okej, okay, säger United. Och deras förhandlingstaktik har ju varit helt liksom horribel om man tittar på vad de betalat för spelarna. Sen, Mount, han har haft en skada i början, jag vill inte liksom gå ut och bedöma honom som en flopp än. Jag vill ge där lite mer tid och jag förstår att det fanns en tanke med det. Onana, samma sak. Höjlund, som sagt, hutlöst pris, men ja, han har gjort bättre än man kunde förvänta sig till den, alltså track record han faktiskt hade och vart han är i karriären. Men det är väldigt underligt hur de kan ha hamnat i det här läget. Hur Johnny Evans kan ha spela till sig Premier League-kontrakt på att han gör det bra på försäsongen. Det är helt makalöst hur de är här. Och nu hamnar vi i samma fälla som alla andra pandits, för att man blir arg när man pratar om Manchester United. För det ska inte vara så här. Det är ju så.
Nej, verkligen.
This is Manchester United.
Ja, det gäller fortfarande att this is Manchester United.
Det gör det. Och det är därför man blir så liksom frustrerad.
Men fortfarande ja, de har ju, liksom ligans ja. Största lag. Det är ju så.
De har ju förlorat lika många matcher nu sedan, på hemmaplan sedan Sir Alex försvann som Sir Alex gjorde under alla sina år i Man United på hemmaplan. Så att, jag menar, det säger ju någonting om hur det har gått sedan han försvann. Men,
Och det är ju... Nej, men, det är klart att det är så här att ett sånt här lag, en sån här organisation är liksom ett helt enormt företag. Vi pratar liksom 1000 anställda, mer, 2000 anställda i en sån här organisation. Och maskinen som är där bakom, den måste fungera. Alltså kugghjulen måste ju vrida varann på något sätt. Och det är som att det bara inte gör det i Manchester United. Man försöker hela tiden... men det som Rangnick sa i den här intervjun som han fick så mycket kritik för strax före att han fick sparken var den här, vi kan inte lösa det här med kosmetisk kirurgi, vi need open heart surgery. Det är liksom inte på planen. Om man som ägare tror att att ett skott som går utanför eller en missad straff eller vad det nu kan vara, en förlorad fotbollsmatch sker i någon slags vakuum, skilt från allt det andra, skilt från det som händer liksom i styrelserum, det som händer i dataanalysen, det som händer på träningsplanen, det som händer i akademin och så vidare. Då har man inte förstått hur fotboll funkar på den här nivån, och jag tror inte att de som styr Manchester United förstår det. Jag tror inte att de förstår det. Jag tror att de ser på saker som skilda från varann. Men det gör det inte. För att kunna bli ett framgångsrikt fotbollslag måste du ha en maskin där alla de här kugghjulen sitter ihop med varann. Vi har ju sett massa exempel på det. Det handlar inte om att kasta, och vi kommer komma in på Chelsea här om en liten stund. En annan organisation där kugghjulen inte hakar i och man försöker lösa det genom liksom, kosmetisk kirurgi. Men det funkar inte så. Det är inte så man bygger framgångsrika fotbollslag. Men det är klart man ser att Manchester United eller Manchester City som betalar en massa pengar. Jo, fast de har gjort det andra också. De har också byggt en organisation. De har tagit in smarta fotbollsorganisatörer där bakom.
Men sen var ju ett av deras misstag var ju också att plocka in Rangnick. Jag vet att han sitter och säger
han gjorde inte bättre,
men det var
han hade
också
rätt.
Ett strategiskt misstag.
Ja, men han hade rätt i sin analys efter att ha spenderat liksom ett halvår eller 8 månader eller vad han hade varit där. Så kunde han ju också säga det här kunde ju vi
också.
Jo,
men det hade
se.
Vi också kunnat säga.
Ja, det är det jag menar.
Alla som har följt Man United under de här åren har ju kunnat se det här. Alltså man har pratat hur länge som helst om att Man United har fokuserat på fel saker när de har rekryterat spelare. Och ingenting har hänt egentligen. Sen kan jag tycka att det här med att Ten Hag nu har fått vara inblandad i x antal värvningar. Ibland är inte det speciellt bra heller, tror jag, när tränaren är allt för involverad i de här besluten. Nej. Titta på Brighton exempelvis, där De Cherby säkert har någonting att säga till om, men det är ju fortfarande klubben som styr vilka värvningar de ska göra, men de ser till att det är värvningar som passar De Cherbys fotbollsfilosofi. Och man kan väl kanske tänka sig att Man United har haft problem på den punkten, att Ten Hag har... Han har väl ämnat att hitta spelare som passar in i hans spel. Jag menar, ta Anthony exempelvis, som han kände mycket väl från tiden i Ajax. Men det har inte fallit helt väl ut, så att säga.
Du prickar ganska rätt där, Frida, på just det här med att det är skillnad på att låta en tränare bestämma och vara med och styra. Mm. Så Pep Guardiola fick väl frågan där efter matchen också, vad är liksom hemligheten bakom det här City-projektet? Ja, vi har samklang mellan ledning och sportchef och tränare, och vi jobbar mot samma mål. Mm. Och det var ju en direkt peak mot Manchester United också. För att det är en skillnad på om en tränare sätter, ja, nu ska jag bestämma helt vilka vi ska ha. Eller om du har en organisation där du har, nu är inte jag för sportsliga rådet på så vis, kanske på det här viset om du har det i en organisation, men just att en sportchef och en tränare, jobbar ihop, du har en alltså ledning och ägarskap i klubben som också jobbar mot samma mål och att alla är i synk. Det är ju anledningen till att Arsenal är topplag igen. Att de har faktiskt hittat den, ja, till exempel melodin här. Balans, nu, att det har funkat på det här sättet. Du och Arteta är ju hur tajta som helst och du har liksom resten av ledningen som står bakom dem. Du har haft det här i City ganska länge. United har inte sett skymten av det på väldigt många år.
Nej, och jag menar, för att göra som jag brukar göra och ta ett Liverpool exempel, när FSG köpte Liverpool så fattade inte de det här heller. De begrep inte heller, utan där handlar det om att vi ska köpa den här spelaren och vi ska göra så här, och det funkar inte. Det var, ja, men vi tar in Roy Hodgson för att han var bra i Fulham säsongen innan och han får ta med sig lite spelare och det blir säkert bra. Sen gick det några år och poletten trillade ner. Aha, vi måste kanske göra på något annat sätt. Vi måste bygga upp. Okej, men vi börjar värva analytiker. Vi börjar värva liksom dietister. Vi börjar värva liksom vi börjar bygga en organisation. Och framförallt tar vi in folk som sitter där uppe och kan styra den här verksamheten.
Och funkar med varandra.
Och som funkar med varandra och som har en tydlig mål och en tydlig strategi för hur man ska nå det målet. Och så får man in Jürgen Klopp som funkar i det här systemet och som köper alla de här grejerna. Ja, men det tog ju, det var ju liksom 5, 6, 7 år in i att FSG ägde Liverpool innan den poletten trillade ner. Och då såg man, ja, då kom också resultaten.
Det är samma sak med Arsenal när de hade sin Sven Mislintat period där. Ja, han körde City Race där. Det gick ju jättebra i Ajax för övrigt här under hösten för Mislintat. Ja. Herregud.
Ja, den är helt annan. Ajax upplever sin egen... sin egen.
Det är en andra form av bekymmer. Också på ledningssidan. Men där, ja.
Ja, de väntar väl kanske på att Ten Hag ska bli ledig. Kan plocka tillbaka honom.
De ligger alltså sist nu, va?
De ville ju ha hans assisterande här väl också. Till Ajax som tränare. Mm. Men där är väl problemet att de har snarare tappat all form av Ajax-koppling i ledningen. Och Ajax har ju alltid varit en klubb som inte fungerar.
Exakt. Ja. Exakt. Exakt.
Men på en annan nivå kanske.
Ja, fast ändå.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ja, nu måste vi vidare från Manchester United och Manchester City. Vi har nämligen fler krislag i Premier League att prata om. Chelsea-Brentford 0-2, Frida, du var där också.
Neil jag har sett alla kriser i helgen.
Ja, Neil Mopé, varför passar han inte? Eller varför passar
han? Därför att han tar något självförtroende. Vad tror du? Han har inte gjort mål på över ett år i Premier League. Han var väl livrädd att han skulle missa öppet mål dessutom.
Ja, det är säsongens svagaste ögonblick.
Det var ju fint ändå, för att Mbeumo står ju på 6 fullträffar den här säsongen. Och jag vill minnas att för typ en månad sedan så ifrågasatte jag om Mbeumo verkligen skulle kunna bära Brentfords offensiv. Och de orden får jag äta upp, för att jag tycker att Mbeumo har varit fantastisk. Men ja, det finns ju mycket att säga om den här matchen. Jag vet inte om man ska ta det från början ändå, för att det var inte som att Brentford var bra i första halvleken. Där var det Chelsea som dominerade, och det har vi ju sett förut, det här med att Chelsea gör väldigt mycket bra och sen så fram tills då att de når fram till målet och så får de inte in den. Jag tycker att Cole Palmer fortsätter att visa framfötterna. Det är han som styr och ställer på planen. Det är han som pekar spelare i rätt riktning. Framförallt Nicholas Jackson, som verkligen behöver den vägledningen, för att han är helt snett på det ibland. Det märks att Jackson eventuellt kan bli en bra spelare, men jag får lite samma vibbar som från Timo Werner, Kai Havertz, det här med att det sista lilla fattas. Och det fanns ju ett ögonblick ganska tidigt under första halvleken där Raheem Sterling hade bollen till vänster och sen så löpte Jackson rakt mot mål och så hade han Cole Palmer bakom sig. Och där satt man och kände att, men varför springer du så rakt, Jackson? Bara spring lite mer diagonalt så öppnar du upp ytan för Cole Palmer bakom dig. Det blir dessutom lättare för Sterling att eventuellt passa bollen till dig. Men han har inte riktigt det i sig, och det märks att Palmer blir frustrerad av det. Det är nästan så att Palmer har den rollen som Mason Mount hade tidigare, det här med att då var det Mason Mount som pekade Timo Werner i rätt riktning hela tiden, och nu är det Palmer som som styr och ställer. Men han kommer att bli, han är redan bra för Chelsea, Palmer. Han kommer att bli ännu bättre. Så att där under första halvleken så satt man och tänkte att det här kommer att bli bra. Chelsea kommer säkert få in ett mål snart. Och så blir det inte så, för att Brentford steppar upp i andra halvleken. Blir ännu mer solida, slarvar mindre, blir mer aggressiva i duellspelet. Och ja, då gick det som det gick. Och det är väl ingen slump kanske heller att det är Brentfords tredje raka seger i ligan på Stamford Bridge. De har gjort det här för, så att de kände väl att de absolut kunde få med sig någonting.
Angående Nico Jackson så är väl den stora skillnaden att där tycker jag återigen, han gör ju bättre ifrån sig än vad jag väntade mig att han skulle göra överhuvudtaget i Chelsea. Jag förstod ju inte riktigt varför det var den hyllan de började handla från. Absolut, han öste in mål i våras i La Liga, men jag tycker aldrig han haft den höjden att han ska gå in. Jag trodde väl snarare att det var en värvning som typ Brentford skulle kunna göra. Faktiskt. Men sen så tycker jag han har överpresterat sett i vad jag egentligen trodde från honom i spelet och så vidare. Palmer däremot, han har ju också överpresterat. Herregud vad bra han var första halvlek där med de här insticken, och det, något av dem där borde väl ha gett ett mål kanske, med lite mer kliniskhet från till exempel Kukureya där som kom in i en löpning och annat. Mer straff tyckte jag väl att, vad heter det? Sterling borde ha haft en straff. Det kan jag väl känna i alla fall i första halvlek också.
Jaha, okej. Jag tyckte väl inte att det var... Jag reagerade inte så märkbart. Jag tyckte att det var lite soft.
Inte jag heller.
Men, gjorde inte det?
Nej. Men jag noterar här att Thomas Frank har fler segrar på Stamford Bridge än vad Pochettino och Frank Lampard har tillsammans som tränare.
Ja, jag såg någon stats också om att Ethan Pinnock har vunnit fler matcher på Stamford Bridge än Enzo Fernandez, som visserligen inte var med i den här matchen, men ja, det är också en
bra
en
statistik.
Stats.
Ja, det är bra statistik. Ja, men de har varit fruktansvärda på hemmaplan. Chelsea under hela det här kalenderåret, får man säga. Står nu på 12 poäng på 10 matcher. Alltså, vi pratade om Ten Hag innan. Han är ju mycket längre in i sitt projekt än vad Pochettino är. Samtidigt, Chelsea är Chelsea. Hur länge...
Men jag tycker inte att det är... Jag vet att detta är frustrerande att säga om man pratar om den här processen som man befinner sig i, men jag kan ändå känna att jag vill sitta och försvara Pochettino, för som sagt, de är inte långt ifrån att bli ett stabilt lag. Visst, de saknar uppenbarligen vissa aspekter i sitt spel, det här med att de måste bli mer effektiva, de måste bli bättre på att stänga igen, de kan inte tillåta Brentford att få den typen av möjligheter som de ges i den här matchen. Alltså särskilt då vid första målet. Det andra målet är ju lite av ett freakmål med tanke på att Robert Sanchez är uppe i offensiv straffområde och sen tvingas han löpa efter.
Mopé
håller ju faktiskt på att slarva bort den möjligheten också. Ja. Det hade varit helt otroligt om det hände. Men jag är inte så orolig för Chelsea. För jag tycker att det känns som att det kommer att klicka till slut och att det här är ett bra lag. Men jag kan förstå att det måste vara oerhört frustrerande för supportrarna att se detta vecka in och vecka ut. För att det här är trots allt Brentford. All respekt till dem. Det är en liten klubb som gör väldigt mycket av små medel. Men samtidigt så är det ju en match som Chelsea bör vinna. De har alla sina pengar. De är en stor klubb. Problemet är att de har... Ja, de lyckas inte riktigt med det där lilla sista.
Nej, och det... Jag såg någon som sa men de har ju otur liksom i anfall, i målskyttet. Men det är liksom, är det otur eller är det inkompetens som gör att de inte gör mål i den här matchen? För att jag menar, det är inte första matchen vi har sett det här. Vi har sett det här
under hela
säsongen.
Det är inte första säsongen vi har sett det
här. Det är inte första säsongen.
Det är ju valpigt. Det är ju det. Men det är ju också så att Chelsea har ju valt den vägen att värva potential snarare än beprövad kvalitet på plats här och nu. Lite annan väg än vad till exempel United valde när de valde att köpa loss liksom Casemiro. Chelsea har ju valt en annan väg. Och det, vem vet, med rätt tränare, Pochettino kan mycket väl vara den rätta tränaren, tror jag, för det är en otroligt kompetent, skicklig tränare och rätt värvningar, vilket jag tycker att de har prickat på vissa. Till exempel Cole Palmer ser ut med nästan fyndset till hur han har spelat hittills, så det är ju helt sensationellt i sig. Så kan det bli väldigt bra, men det här, allt som krävs för Chelsea-fansen just nu är ju tålamod. Och jag förstår att det är väldigt jobbigt för en klubb som är van vid att utmana om titlar och annat att harva runt i mittenskiktet av en tabell. Men det är ju allt som gäller. De har långa kontrakt, så det är många år liksom. Ja, de kan ha tålamod på
de ska vara här om många år också.
De ska liksom Moises Caicedo i 10 år framöver. För han kommer väl växa med tiden, tänker jag. Men när jag håller med just om att spelmässigt tycker jag det finns väldigt mycket ändå positiva tendenser har funnits under de senaste matcherna.
Och som sagt, jag tror att man kommer se bättre insatser från deras sida mot bättre motstånd när de möter lag som trycker upp lite högre, som lämnar lite större ytor. För det var ju det Brentford gjorde under första halvleken också. Det är inte det att de ställer ju inte sig som en mur riktigt, utan de trycker upp rätt så aggressivt ibland. Men jag tyckte nästan att det var då de blottade sig som mest, och Chelsea lyckades utnyttja de ytorna, så att det var väldigt mycket fram och tillbaka under första halvleken, alltså väldigt böljande, och Chelsea bara radade upp chanser då. Så att ja, jag tror att när man möter de lite större klubbarna så kommer det nog se bättre ut. Så måste man kanske säga någonting om Mopé också, faktumet att han lyckas dra på sig gult kort utan att ens vara inne på planen. Vad är det han sysslar med?
Shithouse, alltså, det kallas det. Helt rimligt.
Ja, precis. Det var exakt vad jag satt och sa där på läktaren. Det här med att han joggar förbi bollen när Palmer har lagt upp den för att slå en frispark, och han kan inte motstå frestelsen att bara röra vid bollen lite grann. Det är så fruktansvärt onödigt. Men det är väldigt mycket Neil Mopé. Han älskar ju när han får hela supporterbasen emot sig på något sätt på en arena. Det har vi sett förr, mot andra Londonklubbar dessutom.
Han skänker ju glädje. Alltså jag blev glad när jag såg det i alla fall. Och sen också så här, skänker glädje till en boom, och där är ju snarare en dåligt självförtroende. Kanske det var en liksom genom altruistisk handling han gör där när han ger en boom. Han behöver det här mer än vad jag behöver, utan mål på över ett år. Ja.
Sen var ju Pochettino tog sig ut i ett snack med några supportrar också efter första halvleken, som skrek efter Jackson att se till att göra mål eller någonting sånt.
Exakt, så tror jag också de sa. se till att göra mål nu.
La in några svordomar där kanske. Det var någonting åt det hållet i alla fall, och Pochettino var framme och försökte säga åt dem att stå bakom laget istället. Och han hade väl mer att önska från publiken överlag. Ja, det blir väl lätt så också när man hamnar i en resultatmässig svacka, att alla tycker att Chelsea ska besegra ett lag som Brentford, och när man åker på tredje raka segern då på hemmaplan i ligan, då är kanske inte humöret på topp hos alla.
Jag gissar på att fansen sa direkt och översatt i engelska: "You haven't scored since Jesus went in swimming trunks", för att citera Göteborgs supporten till Marcus Berg.
Jag tror inte det var så religiöst.
Nej, men vi får väl se då ifall din tes bekräftas de närmsta veckorna här, Frida, om det kan bli en uppryckning i spelet mot bättre motstånd. För att nu väntar de 5 närmaste omgångarna. Vi pratade lite om det förra veckan, men nu är det de 5 närmaste omgångarna. Spurs borta, sen City hemma, sen Newcastle borta, sen Brighton hemma, sen Manchester United borta. Det är de 5 närmaste matcherna för Chelsea. Och det är klart att det är verkligen upp till bevis, för att sen är vi framme i december. Det är 6 december man spelar den matchen. Då har vi snart spelat, det är alltså, då har vi spelat 15 omgångar.
Chelsea ska spela på julafton. Dessutom.
Och Chelsea ska dessutom spela på julafton.
Ja, borta.
Och framförallt då, direkt, ja, men måndag nästa vecka, Spurs borta. Spurs som slog Crystal Palace med 2-1. Det var inte så jämnt som det kanske låter när man säger att det var en udda målsförlust. Spurs var ganska mycket bättre än Palace. Och ett Tottenham som toppar ligan efter 10 omgångar, obesegrade, Frida. Det här trodde inte jag. Det kan jag vara.
Jag tror inte att Roy hade hållit med dig om du hade sagt till honom att
Tottenham hade den här segern. Roy hade fullt upp och klaga på ungdomarna han satte in.
Det var rätt roligt, för att jag satt och pratade med en vän inför matchen om att Roy, man vet alltid vad han ska säga i intervjuer efter matcherna och på presskonferensen och sådär, att han alltid är så himla ödmjuk och fin och lite sådär, det som händer, lite den devisen. Men efter den här matchen så var han ju påtagligt irriterad. Det är nästan som att någonting har hänt där. Det här med att han dels var rejält bitsk i intervjun med Sky, som de dessutom delitade från sina sociala medier. Så det var uppenbart att det var någonting känsligt med den intervjun. Han gillade inte riktigt hur frågorna ställdes. Och dessutom då på presskonferensen, precis som du säger, att han beklagade sig över bytena och att effekten uteblev av dem. Så att han var inte helt nöjd. Ja, då var väl Postecoglou desto nöjdare, får man säga. Son fortsätter göra mål.
Madison fortsätter vara briljant.
Madison fortsätter vara briljant, ja. Det samarbetet är fortsatt fint, helt enkelt.
Det där 2-0-målet var helt okej ändå med Brennan Johnson inblandad där också. Otroligt.
Verkligen, man glömmer bort honom lite grann nästan. Att de har honom till sitt förfogande också. Det är ju en jättestor talang. Så att, ja, han lär väl kanske också få en liten större roll här framöver.
Mm. Ja, men vi kan väl i alla fall vara överens om att liksom Ange Postecoglous intåg där är ju, alltså det är sällan man har sett en så pass snabb positiv effekt på ett lag som den Ange har gett på hela den föreningen. Alltså,
vi kommer ihåg hur deppigt det var i Spurs i våras. Det var ju för fan, man blev ju på dåligt humör bara man såg namnet passera i tv-rutan hemma. Så deppigt var Tottenham. Man kunde inte fan få ihop någonting. Och så kommer Ange in och nu ser det ut så här och alla bara älskar varandra och mår så bra.
Kulusevski sa väl det här också nu att liksom det är inte bara hur han pratar fotboll utan han liksom berättar livshistorier och sånt som gör en glad och alla bara mår bra och har kul liksom, tillsammans.
Jag tror att den typen av tränare som Postecoglou är, jag tror att den går väldigt väl ihop med den yngre generationen. Om man tänker på Ten Hag som är mer känd för att vara väldigt hård och disciplinerad och han delar ut straff och sådär om de inte sköter sig. Jag har en känsla av att den ledarstilen är på väg att bli väldigt omodern och att yngre spelare kanske inte riktigt lyssnar till den typen av tränare längre. Jag tror på Postecoglous stil att han är vän med sina spelare, och men att han givetvis håller en viss distans, men att han ser människan bakom fotbollsspelaren, och Klopp är ju likadan, också en sån som verkligen ser människan.
Men de är lite, lite så här farsa båda två, de är som farsa till sina spelare.
Verkligen.
Alltså det märks att de har en väldigt personlig relation, det har man ju förstått bland alltså, de som har haft Ange i tidigare lag också, att men de fortsätter hålla kontakten och man har liksom en relation som går utanför bara den professionella. Och så var det ju med Klopp också. Alltså, jag glömmer ju aldrig när Ilkay Gündoğan efter ett toppmöte med Manchester City bara direkt efter matchen går fram och ger Klopp en stor kram liksom, för att de var kompisar sen Dortmund och alla andra säger okej, det kanske inte riktigt läge att vara så här hej och tjena.
De är ju Ancelottis fast i modern tappning med tydliga spelidéer.
Ancelotti är väl the original fotbollsfarsa liksom.
Ja, fast där var det lite mer också stundtals lite mer liksom curlingfarsa över det. Att det var liksom så här, men gå ut och gör vad ni vill. Och sen har haft så bra material att det funkar ändå. Ja.
Jag tycker att Wenger är ett ypperligt exempel på någon som var väldigt känd för att vara en otrolig människokännare. Sen är han ingen speciellt bra tränare, så att det var ju hans fall på något sätt. Att han saknade annat, men att han var en väldigt fin människa. Men jag tror att det funkar. Det funkar, eller har man hela paketet, då tror jag att det funkar hur bra som helst. Och det verkar det göra för Postecoglou också. Jag måste läsa upp en tweet också, som jag tycker är helgens bästa tweet. Från Duncan Alexander, han är ju ett geni på många sätt. Men han twittrade att Tottenham har ett facit på 8-2-0 efter 10 matcher. En fin hyllning till Antonio Contes favoritformation. Ja, väldigt träffande. Ja, väldigt bra.
Ja, Tottenham i topp. Strax där bakom har vi såklart då Arsenal. Som bara är 2 poäng bakom Tottenham och jagar febrilt såklart. 5-0 mot Sheffield United.
Det är Takehiro Tomiyasus mål vi tar med oss från den här matchen givetvis, eller hur?
Enketias fantastiska hattrick. ett riktigt, ett rent hattrick.
Nu kommer de här, vad heter det, Ja, hattrick-puristerna in här.
Jag sa inte äkta. Jag sa att det var rent. Det var nämligen inga straffar, det var inga skitmål, det var fina kvalitetsmål och det var de tre första målen i matchen.
Så att... höger, vänster, höger fot, vänster fot, huvud, en halvlek, tre i rad. Nej,
så där ska man tala på. Men i samma halvlek ska det vara för att vara ett äkta. Det kan jag ställa upp på. Men det var
stor variation.
Ja, det var det.
I målen.
Ja, verkligen.
Och sen är det att man får, just att man får toppa av ett hattrick med att göra det snyggaste målet, hänga en sån riktig jävla kanon. Det är ju bästa sättet att signa.
Men det där
off.
Gör man ju bara när man har gjort två mål dessförinnan. Det var ju självförtroenden från de fullträffarna, kände man ju.
Eller när det står 0-1 i ett klassiko på Montjuic, då kan man också göra det. Vad heter det? Nej, jag tyckte den så här första var alltså ett av de snyggare också, alltså den mottagningen.
Ja, jättefint.
Liksom.
Ja, det är otroligt fint. Liksom så här Fox in the box mål verkligen. Ja. När inlägget från Rice känns ganska ofarligt, han bara tar emot.
Jag tror att det inlägget ser felslaget ut på något sätt, för att han har ju tur att den går fram, för den går ju mellan benen lite så här högt upp på en Sheffield United-försvarare, så att bollen studsar fram där bakom. Jag tror han ville ha den djupare, alltså runt backen, och att Rice misslyckas lite med sin passning. Så att improvisationen där från Enketti i mottaget är
snabbt tänkt och otroligt snyggt, tyckte jag då.
Att han ger bort straffen sen till Vieira var ju intressant. Annars hade han ju blivit en av tre spelare att göra fyra mål i en match på The Emirates, men nej. Så blev det inte. Han fick stanna vid tre.
Vera hade ju tydligen bett om straffen också. Det hade väl varit också om Enketti redan har gjort tre. Och Vera firade ju med att lägga bollen under tröjan, för han väntar väl tillökning där i familjen. Så det var ju fint ögonblick för hans del. Men jag tar ju fortfarande med mig Tommy Jesus mål främst, givet.
Såklart. Det sista som hände i matchen. Det finns ju... Alltså... Sheffield United, vad ska vi säga, de håller inte, det räcker inte till. De kommer inte klara den här säsongen.
De har ju väldigt mycket skador, men i den här matchen så var det ju framförallt försvarsspelet.
Ja, men det duger inte.
Nej.
Bedrövligt. Jag menar han Austin Trusty, det låter också patronizing att säga så, men nej, jag vet inte riktigt vad han sysslade med i den här matchen. Han höll uppenbarligen inte tillräckligt hög nivå mot lag som Arsenal. Det blev nästan lite för enkelt för Enketia i vissa fall. Mm. Och,
han är såld från Arsenal, Trusty.
Vad sa du?
Han är såld från Arsenal, eller Trusty? Han är inte utlånad.
Nej, det kan inte vara.
Jag vet inte. Men det är samma sak. Ja, jag vet inte. Det känns inte som någonting i laget riktigt räcker hela vägen. Det finns, ja men visst, Ollie McBurnie är en spelare som kan vara tuff att möta ibland. Han är hyfsat målfarlig, han är rätt så stor och stark och så vidare. Men det är inte tillräckligt bra, det är inte tillräckligt mycket för att...
De har ju Rian Brewster på topp.
Ja, det...
Som gjorde sin första start på typ ett år. Och sen får man ju komma ihåg också, Sheffield United sålde sina två bästa spelare inför säsongen. Jag menar, vad förväntar sig ledningen, om de nu förväntade sig någonting inför den här säsongen? Nej, det ser mörkt ut.
Jätteunderligt att gå in i en Premier League-säsong med den truppen de har, det måste jag säga.
Ja, jag menar, Paul Heckingbottom.
Vad ska han göra?
Jag menar, är det någon annan som kan komma in och göra det istället och rädda ett kontrakt? Jag tror inte det.
Jag tror inte heller det. Det är
bättre att liksom låta honom göra den här säsongen och komma bättre förberedda, kanske ner till ett championship och bygga på någonting. Jag vet inte.
Alltså, de visar inte några tendenser på att de panikartat kommer typ plocka in Big Sam på slutet för att försöka liksom rädda upp det. Det finns inte ens några sådana tendenser i liksom laget.
Nej, de har en poäng efter 10 spelade omgångar och har inte egentligen haft häng på speciellt många fler. Det var typ den matchen mot Manchester United som de var bra, och sen kanske någon mer, men det räcker inte till. Från den matchen då, Liverpool Nottingham Forest 3-0. Hade Forest ett enda skott? Ja, på slutet där när Anthony Langa kom in, så
det är ju ribban.
Ja, det är ju inte på mål.
Men Men tycker du inte att de hade lite för mycket respekt för Liverpool? Alltså jo. Det var ju, de sätter Elanga som nia typ, eller det blir en falsk nia. Jag tyckte att det var märkligt av Steve Cooper. Jag förstår att han kände att vi kommer att vara underlägsna på Anfield, men det där var ju i grövsta laget.
Ja, alltså en 5-4-1 med Anthony Elanga högst upp, som ju inte är en renodlad centertank direkt. Nej, det var ingen svår match för Liverpool på det sättet. De höll ju taktpinnen från början. Och när första målet väl kom där, så kändes det som att ja, då kom ju andra också som ett brev på posten bara 2 minuter senare. Så att då var ju liksom matchen egentligen över.
Behaglig skogspromenad var där det blev av det.
Men det man kan säga om just Szoboszlai och McAllister framförallt, för att jag har ändå känt en liten osäkerhet kring McAllister och huruvida han liksom, hur man ska få till den där balansen på mittfältet och hur han ska bli som mest bekväm. Jag tycker att han gör en jättefin insats här. Mm. Alltså Szoboszlai är ju den som får alla hyllningar och han blev utsett till matchens lirare, men McAllister gjorde en gedigen insats han också.
Jag tycker det här var nog kanske en av hans bästa matcher så här långt för Liverpool, om man ska vara ärlig.
Det funkar ju bra den här trion i alla fall, det kan vi konstatera.
Ja, och det var ju också lite speciella förutsättningar eller omständigheter runt den här matchen, just med tanke på att Luis Diaz föräldrar då kidnappats natten mot söndag. Såg ju också Diogo Jota, som gjorde första målet och som också spelade där till vänster på Luis Diaz normala plats, sprang ut efter målet och höll upp hans tröja, och Klopp sa att det var en av de svåraste matcherna, just att låta fotbollen vara det viktigaste. Det brukar vara en av hans enklaste grejer, att motivera alla till att det här är det som betyder mest, men det var omöjligt i det här läget när Luis Casilla
Luis Diaz. Luis Diaz. Nu hamnar du 20 år tillbaka i tiden.
Ja, det där gör jag jämt. Men
hans,
ja, såklart
hans
väldigt...
mamma ska ju vara frisläppt i alla fall, kan man ju tillägga. Jo, men det... just nu vet vi inte hur det ser ut för pappan.
Nej, det har ju kommit olika uppgifter. Det kom ju uppgifter om att han var lokaliserad och att man hade betalat någon lösensumma och sådär också. Men det är väldigt lite information än så länge, och såklart en fruktansvärd situation för Luis Diaz själv, som väl har rest hem till Colombia för att vara tillsammans med sin familj.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vi tar oss vidare då till nästa match, som är Wolves Newcastle 2-2. En holmgång. Alltså Wolves, som jag hade på nedflyttningsplats. Det var ju visserligen då med en helt nyligen avhoppad tränare 3 dagar före premiären, men ingen hade väl förväntat sig att de skulle stå upp så här bra som de har gjort så här långt i. Visst, det är bara 12 poäng på 10 matcher för Wolves.
Jag är så glad för Hwang Hee-chans skull.
Jag tänkte precis säga att det är han som... Att de gör mål, det är ju det som är den största skillnaden.
Ja. Men alltså, det fanns ju den här trion i RB Salzburg en gång i tiden med Erling Braut Haaland, som ju var den stora stjärnan. Mm. Och så hade du ju Hwang Hee-chan och Takumi Minamino runt där. Och ett tag kändes det som att Hwang Hee-chan höll på att tappa det lite i den där konkurrensen, att han inte riktigt nådde samman. Nu börjar jag nå där, så nu väntar jag på att Minamino ska börja leverera igen här också, så att den där trion verkligen får blomma ut allihopa då. Nu har de väl inte hålla nivå kanske, men det är kul att se Hwang leverera här igen, tycker jag.
Det var ju vilket mål, framförallt det andra målet. Det var ju helt fantastiskt. Han spelade väl fram till det första, va? Det är Pedro Neto som gör det på hörnan där.
Vad känner du inför det, att din favorit är skadad nu? Det är ju olyckligt för Wolves, givetvis.
Ja, han har ju såklart varit, och Hwang Hee-chan har ju varit jättebra och gjort mycket mål den här säsongen, men det är ju Pedro Neto som har varit det stora utropstecknet verkligen den här hösten. Han har ju spelat på en egen nivå, får man säga, och nu fick han kliva av här, och det är väl oklart
hur länge han blir borta nu, men det här har ju varit hans problem. Det har ju varit hans problem att han är skadebenägen, och nu när han har haft den här fina formen, ja, ett par veckor, det kan störa, det kommer definitivt påverka Wolves framöver, så att olyckligt, absolut. Totti Gomes också jättefin i den här matchen tycker jag. Hans förarbete till 2-2 målet var ju fantastiskt.
Sen... Gary O'Neill var inte helt nöjd med straffen som Wolves får emot sig.
Alltså, han otroligt svårbedömd tycker jag. Ja. Otroligt svårbedömd situation.
Jag tycker inte de kan klaga på den. Alltså, han får bollen för långt ifrån sig, det är klumpigt. Alltså Wang Yishan som drar ner vem det nu är. Jag minns inte vem det är. Anthony Gordon, är det kanske?
Minns inte heller i talande stund. Men,
han får bollen för långt ifrån sig, ska försöka rensa iväg den. Newcastle-spelare hinner in i situationen, han träffar fötterna. Det är inte, alltså det är långt från mål, det är ryggen mot mål. Det är inte, det finns ingen.
Det var väl Kär, va?
Kär kanske.
Ja, just det var.
Det finns ju inget uppsåt i det som händer. Han ska ju bara få bort bollen, men tappa lite fotfästet själv, och alltså, det är otur, men det där ska väl vara straff.
Alltså, ja, det beror på hur mycket kontakt man anser det var i den situationen. Och jag tycker den är diskutabel, men jag tycker den är väldigt, väldigt, väldigt svårbedömd.
Ja.
Inte lätt, även om man har massa videorepriser att bedöma om det skulle varit en straff eller inte, tycker jag.
Nej.
De har ju haft rätt så mycket problem Newcastle den senaste veckan, får man säga. Rätt mycket turbulens och många spelare på skadelistan, inklusive Alexander Isak och sådär. Ja. Så att, ja, att de får med sig en poäng här, jag tror ändå att Eddie Howe är rätt nöjd över det, faktiskt.
Mm. På tal om VAR diskussioner kan vi väl ta oss till Bournemouth Burnley, ångestmötet, ja, i botten. Alltså Vincent Kompany var inte glad efter, kan man väl konstatera, och det kan man förstå. Dels hade du offside-situationen där som var extremt otydlig, som först visade grön linje, ja, sen röd linje.
Men då hade ju dragit linje. Strecket typ diagonalt då på första. Jag förstår inte vad de höll på med, det var ju 7 minuter. Vad är de diskuterar? Alltså det är offside. Ja. Vi såg det på tv-bilderna. Det är offside. Vad håller ni på med?
Och där sa han, ja, det är väl, det, man får väl anta att de efter 7 minuter har kommit till rätt beslut, som han sa. Men det är ju framförallt den andra situationen där det är hans på en Bournemouth-spelare. Rätt uppenbart tycker jag. Alltså jag brukar inte vara så generös med att dela ut hans straffar. Sådär. Men jag hade ju gett den straffen.
Jag hatar ju hans överlag, så att,
ja.
Jag tycker det är skönt när det inte blir straff,
men ja, jag är med dig där, men det är svårt att inte känna sympati för Burnley och för Vincent Kompany där, för Burnley behöver poäng, så är det ju. Det var en riktigt, riktigt viktiga poäng för båda de här två lagen.
Så det där behövde Iraola och Bournemouth, det kan man ju säga. Ja. Otroligt mål av Billing. Verkligen.
Ja.
Minivariant eller light-variant av det Harry Kane-målet som gjordes i helgen där.
Precis.
Ganska mycket närmare.
Han är ju underskattad på något sätt.
Philip Billing.
Det är ju en sån spelare som man glömmer bort lite grann. Men han var ju Bournemouths bästa spelare förra säsongen. Och jag tycker att han är en riktigt bra spelare överlag.
Men det är som att allting som händer i Bournemouth, han är liksom inblandad i allt på något sätt. Och det är svårt att säga. Han är en liten Fellaini-typ. Alltså, nu tänker jag då Everton Fellaini. En sån där som var jobbig att möta och på något sätt lyckades vara inblandad i precis allting som hände på fotbollsplanen. Det måste man respektera. Det är så svårt att sätta fingret på vad Philip Billing är bra på. För han ser inte speciellt teknisk ut. Han är såklart rätt stor och stark. Duktig bollvinnare. Men han lyckas med väldigt, väldigt mycket av det han tar sig för på fotbollsplanen. Det är en egenskap som är svår att kvantifiera, men som är lätt att respektera.
Ja. Nej, vad heter det? Måste ju nämna också, som Billingsmål, det går ju att diskutera vad Trafford sysslade med där också. I den situationen. Jag tycker fortfarande ganska, nu tycker jag Trafford är en jättelovande målvakt och så vidare, men tycker det är ganska konstigt att man värvar en ny målvakt när man ändå hade Muric från förra säsongen som var alldeles strålande i Championship. Det går att diskutera där. Men måste ju också lyfta Charlie Taylors mål som kom från absolut ingenstans. Alltså, vilken smällkaramell bara rakt in i nättaket där. Nu gav det ingenting för Burnley, men värt att lyfta Charlie Taylor bara. Ja, slog till sådär tycker jag.
Hans första mål tror jag.
Otroligt snyggt. Ja. Sen när det började varas för att dömas bort för hand, sen att då var bara nej, ni får inte döma bort där. Det går inte, det är inte okej.
Vi tar oss vidare till Birmingham, Aston Villa, Luton 3-1. Aston Villa bara tuffar på nu. Lite i skymundan. Vi hade väl något frågetecken om formen och sådär. Framförallt efter matchen mot Liverpool tror jag det var väl så här, blev de lite avslöjade här. Men sen dess har det ju bara gått spikrakt uppåt. Fint mål av John McGinn på en hörnvariant. Musa Diaby.
Jag tyckte bara att det var konstigt. Det är någonting jag inte kan sätta fingret på med det målet som jag tycker känns off. Jag vet inte vad det är. Men McGinn var väldigt bra i matchen. Så jag säger ingenting ont om honom. Men jag vet inte, jag gillade inte målet.
Otroligt spaning. Det var jättesnyggt.
Jag får tänka på det och återkomma till nästa
ja,
gång.
Ja, det här vill jag
det är någonting med det som skaver.
Ja. Diabys mål var också fint där. Bara inborrat avslut. De är bra, Villa.
Ja, och ett 3-1 målet på slutet där var ju roligt också. Det var väl hemåt nicken där va? Som gick i
alltså de måste sluta ge självmål för sånt till målvakter. Alltså,
det är klart det är självmål. Det hade inte gått in om inte Martinez hade nickat in den.
Alltså, Martinez kokade, man såg på honom att han var beredd och ja.
Ja, det är ju alltså beslutet att nicka hem i det läget utav Konsa måste man ju verkligen ifrågasätta. Dessutom att nicka den i ribban. Att göra
han litar ju på sin målvakt. Ja, och då schabblar Martinez in den istället.
Ja. Men på tal om det här med, alltså vi pratade om att Man United eventuellt saknade spelmönster. Om det är någonting som Aston Villa har så är det ju faktiskt det. Jag tycker det är fascinerande att se hur de byter position med varandra. McGinn, han driftar in centralt och Kamaran är plötsligt på högerbacken och Matty Cash trycker upp på kanten. Det är verkligen som ett rinnande vatten, Aston Villa. Och de är ju bättre än vad de har varit på säkert 30 år, egentligen. Jag tror att många supportrar kommer att säga det i alla fall, att de aldrig har spelat bättre, i alla fall inte på Villa Park. Så att Unai Emery är på väg att bli en riktig klubblegendar för det arbetet han har gjort. Det ser riktigt bra ut, och framförallt så spelar de väldigt bra fotboll.
Ja, det gör de verkligen, och både defensivt och offensivt väldigt välstrukturerade, förutom när Konsa ska nicka hem bollar i slutet av matcherna. Aston Villa kommer vara svåra att peta ner ifrån den där topp femman som vi har nu då, och det kan ju faktiskt bli så att vi får fem lag med oss till Champions League i år, det ska man komma ihåg. Och det har blivit en liten det har gjorts ett ryck kan man säga, för att det är fem poäng nu ner mellan Aston Villa och Newcastle som då har sjätteplatsen. Det är tajt där ovanför och det är framförallt tajt där nedanför med några få poäng, men det där lilla gapet på fem poäng, det är ett litet miniryck vi har sett utav frontfemman här.
Det man ska ha i åtanke är ju dock att de två lagen som Villa faktiskt har förlorat mot är ju dels Liverpool och Newcastle. Så att man väntar lite på att se dem prestera så här mot majoriteten av lagen i ligan. Men jag håller med om att de har en fullgod chans att hamna på femteplatsen, även om jag tror att Newcastle kommer göra sitt bästa ändå för att utmana dem. Men ja, de dras ju med sina skadeproblem och sådär, så att det lär bli tajt.
Onekligen. Vi har en match kvar, va?
Två matcher kvar.
Två matcher kvar att hantera, just det. Men vi kan väl börja med West Ham Everton. Viktiga poäng för Everton som, vi får se ifall det blir ett poängavdrag. Då kommer de definitivt behöva alla poäng de kan skrapa ihop.
Det här lilla orosmolnet som ligger där och skvalpar.
Ja, då är de körda i så fall, kan vi säga, om de får 12 poäng som de har pratats om. Det är
total
ridå
då. Total ridå då.
Ja, då är det ridå, ja. Absolut. Men en stark seger här på bortaplan mot West Ham. West Ham som inte var bra alls. De kom inte upp i nivå överhuvudtaget. Och det passar väl inte ett David Moyes-lag på något sätt att möta ett Sean Dyche-lag. De tar ju ut varandra lite grann på något sätt. Dominic Calvert-Lewins mål, jättefint.
visar ju att han fortfarande, han är ju den spelaren i Everton som på något sätt kan göra någonting om man bara får vara skadefri någon gång och få lite kontinuitet i spelet och få göra det han är bäst på, så är han ju en kvalitetsspelare för Everton.
Han är inte riktigt redo att åka till Aletti Fack och hänga med Steven Gerrard än, var väl det han visade.
Nej. Precis.
Han var ju fantastisk rakt igenom också, inte bara vid målet som man, ja, man ville se flera gånger om för att det var så fint. Det var ju sån klassiskt, alltså riktigt sån, där en anfallare har sån extremt bra instinkt bara, att det sitter i ryggmärgen vad exakt han ska göra. Och, ja, vi har ju efterlyst det från honom och vi får se om detta blir någon sorts, ja, blir någon sorts lyft för honom framöver också, för att det lär Everton behöva. Sen hade ju, alltså Pickford hade ju inte jättemycket att göra fram till slutet av andra halvleken egentligen, men jag tycker ändå att försvararna, framförallt Branthwaite och Tarkowski, att de gör en riktigt bra insats också. Det är, så länge man har ett stabilt försvar så kommer man en bra bit på vägen.
Sannare ord har aldrig sagts, skulle nog Sean Dyche säga.
Han hade gillat det, ja.
Ja. Nej, men det, och, jag menar, det här var ju den typen av insatser och mål som vi vande oss vid att se från Calvert-Lewin, om vi går tillbaka några säsonger till när han var som allra bäst. Och det pratades om liksom Manchester United, och det pratades om Arsenal och så vidare för honom. Men han blev kvar i Everton och sen skadorna har ju gjort sitt såklart över de senaste säsongerna. Men det,
ge ett par mål till så ska du se att det pratas om United i vintern igen.
Det hade varit oerhört glädjande om han fick komma tillbaka och spela sin bästa fotboll igen. Brighton Fulham 1-1. Brighton i en svacka får vi väl ändå säga. Har tappat lite mark nu senaste omgångarna. Det här var ingen övertygande match, Frida, från De Zerbis gäng.
Nej, det var det inte. Det blev ju mycket så också att Palinha stod i centrum av både bra och dåliga anledningar. Han var ju på något sätt, eller han är ju navet i Fulham, men det är han som gör målet. Men jag tror nog att många Brighton-supportrar vill hävda att han borde ha visats ut efter sin armbåge på grås. Så att nej, Brighton fortsätter att gå lite på knäna, men de vann ju mot Ajax här tidigare i veckan, vilket kanske inte är så imponerande.
Det gör alla just
Ajax
nu.
Ajax har sina problem.
Ajax catching strays i det här avsnittet alltså. Utan anledning.
Verkligen, de dyker upp hela tiden. Nej, men de har ju problem med att bolla båda fronter så att säga. Det är ingen hemlighet. Men nej, jag tror ändå att de kommer vara lite besvikna i den här matchen, att de inte får med sig alla tre poängen trots att de tar ledningen.
Mm. Kan väl meddela nu när vi ändå har nämnt Ajax så mycket att under inspelningen här så har de ju faktiskt presenterat sin nya tränare John Van Chip.
Jaha.
Som är tillbaka i klubben.
Okej, där ser man.
Så är det.
Han kan reda ut den härvan. Fitmålad Evan Ferguson.
Att de krossade ju, alltså rent statistiskt så krossade de ju Fulham totalt. Alltså de landade ju på ett expected goals på typ 1,43 tror jag. Så att det var ju inte det att de inte hade kunnat vinna den här matchen.
Nej, men jättefint mål av Evan Ferguson. Alltså, han ser så naturlig ut i den där positionen. Jag menar, killen har ju precis fyllt 11 typ, så att han att spela med det liksom självförtroendet och den där självklarheten i den positionen, och bollen bara sugs in vid fötterna, och sen är det Harry Kane likt det avslutet. Det går så fort. Det slås med självklar akkuratess in till ena stolpen. Och det är väl det högsta betyg man kan ge till en ung nia, är att det ser ut som Harry Kane när han spelar, men jag tycker att det gör det. Och då tänker jag inte på den sentida Harry Kane som droppar ner mer och är mer deltagande i uppbyggnaden utav spelet, utan den Harry Kane som slog igenom, som bara var en målmaskin, och det spelade ingen roll vilken vinkel det var, om bollen bara landade vid fötterna någonstans runt straffområdet så satt den inte i stolpen.
Undrar vad Harry tänker just nu kring liksom där Spurs han har lämnat, som verkar vara så otroligt trevligt tillsammans. Han står och liksom kastar in mål på skoj mot stackars Darmstadt där nu i ligan.
Om ni har missat den matchen för övrigt, Bayern München Darmstadt, så är det den sjukaste andra halvleken som jag tror någonsin har spelats.
Alltså det är alltså 3 röda kort i första halvlek. Kimmich blir utvisad efter 4 minuter. Totalt är det 3 stycken målchansutvisningar. Bayern och någon sån här situation.
Det står 0-0 i halvtid.
0-0 i halvtid. Sen gör de 8 mål inom loppet av 25 minuter. Och Harry Kane slår till från halva plan. Darmstadt bara ger upp det. De har liksom 2 av 3 backar utvisade och kastar in stackars Thomas Isherwood i slutet och försöker lappa ihop. Det går inte. Det bara rinner in. De bara gör mål efter mål efter mål. Ja, otrolig tillställning.
Nej,
fortsätt.
Ja, men just det, när han skjuter från egen planhalva, det är, alltså vi jämför det med Billing och vi har sett många sådana här mål från långt håll, men att bollen faktiskt är på egen planhalva när han skjuter och den bara går rätt in, då känner man att okej, det är bara skjuta, allt kommer gå in idag. Det är bara en sån dag, och det var det ju verkligen.
Jag tror visserligen att Kane, jag tror att han har en ganska skön tillvaro där borta i Bundesliga.
Tror jag också.
Jag vet inte, det kanske blir lite avkopplande också efter att det har varit så himla mycket fokus på honom och Tottenham och sådär. Mm. Men jag vet inte, hans familj bor kvar här i London, så att det kan ju eventuellt vara så att det är en del av honom som känner att det är retsamt att Tottenham faktiskt står på benen nu igen under Postecoglou. Och han tänker kanske att, tänk om jag hade stannat, men... Vinner de Champions League så tror jag definitivt inte han ångrar beslutet.
Nej, det tror inte jag heller. Han kommer säkert ha en sån där avslutningssäsong också. Så där. 35-36 år gammal, Tottenham hamnat i någon slags minikris. Plockar in Harry Kane igen. Lite som man gjorde med Gareth Bale. Fast jag tror att det kommer vara mer lyckosamt att plocka in Harry Kane. Fast så, Gareth Bale inte var så intresserad av att spela fotboll längre när han väl kom tillbaka. Ja, vi får väl se. Ska vi kasta in lite frågor då innan vi knyter ihop säcken för den här veckan? Rickard Rönnklint undrar, vilket Premier League-lag behöver en Kalle Karlsson som tränare? Ja, vi var inne på det. Manchester United.
Vill inte vi Kalle Karlsson mer väl än att skicka in honom i det där projektet här och nu? Då får de ha saker på plats om vi ska ha Kalle där.
Ja. Nej, det hade, jag vet ju att Kalle hade gillat det uppdraget. Han som förklarade för mig en gång i tiden hur bra Michael Carrick, jag hade nog sågat Michael Carrick vid något tillfälle. Och då var han så här, kan du pausa inspelningen? Jag måste bara förklara.
kan du pausa inspelningen? Jag måste bara
Michael
förklara.
Carrick är en av de bästa centrala mittfältarna som Premier League någonsin har haft. Förklarade han Michael Carricks storhet och då sen dess har jag litat på honom.
Sätt innan som assisterande De Cherby. Gå där och liksom utbyta fotbollstankar ett år och sen redo att ta ett på egen hand efter.
Jag tror kanske det krävs att man är lite italiensk språk idag, men det är kanske Kalle.
Det tror jag vet. Inte vad jag vet.
Snappar upp det snabbt.
Ja, det kan väl engelska, det löser sig nog. Ja, fotbollens språk är internationellt, så är det väl.
Exakt. Marcus Lagen skriver, är Tomiyasu den bästa japanen i Premier League och borde han starta framför Zinchenko? Mitoma är väl den bästa
japanen.
Ja, det skulle jag nog ändå sträcka. Däremot,
men, borde han starta framför Zinchenko i frågan?
Beror på match. Beror helt på match skulle jag säga, för alltså, det som är slående med Tomiyasu, också den liksom känslan som jag vet att många i Japan har kring honom, är ju att det är väldigt få japanska försvarsspelare som tagit sig till en liga som Premier League, liksom en fysisk liga som Premier League och allt vad det innebär, och hållt måttet defensivt. Alltså han är ju en genomgående skicklig försvarsspelare. Sätt han till vänster, sätt han till höger, sätt han i mitten. Mitten får han ju försöka bara spela i landslaget, men ändå, han försvarar. Han vinner dueller. Han står på rätt plats vid rätt tillfälle, och det är väldigt få japanska backar genom åren som har nått den nivån som Tomiyasu har gjort och håller på den nivån som han gör. Jag vill ju klassa honom som en av de bästa liksom japanska försvarsexporterna faktiskt genom tiderna, skulle jag vilja säga till och med. Jag vill våga sträcka mig så långt med risk att vara lite historielös. Såklart, Maya Yoshida var lagkapten i landslaget jättelänge.
Det var enda jag kunde komma på.
Alltså man gillade ju, alltså det finns ju liksom backprofiler man har gillat genom åren också, men alltså att just nå den elitnivån som Tomiyasu har gjort, det är nog ingen annan som har gjort faktiskt.
Nej, jag håller med. Han är väldigt, väldigt bra och mångsidig. Tobias Pettersson vill att vi ska prata gärna om hur bra Dominik Szoboszlai är. Frida, du får prata om hur bra Dominik Szoboszlai är.
Ja, en positiv överraskning får man säga. Det var inte det att jag trodde att han skulle vara dålig på något sätt, men tycker att han har tagit för sig mer än vad man kanske hade tänkt sig, eller att han i alla fall akklimatiserade sig snabbare än vad man hade tänkt sig. Och jag gillar att han är så rakt på sak, att han hänger med upp i anfall, han slår bollar rakt fram och inte i sidled oftast. Så att, nej, han har ju visat sig vara ett väldigt bra köp för Liverpool. Och man får ju säga att Liverpool faktiskt har adresserat det stora problemet från förra säsongen, så all heder till dem för det.
Ja, det är ju ett helt nytt mittfält som står där och spelar. Och det som överraskar mig med Szoboszlai, det är hans arbetskapacitet. För han gör ju James Milner jobbet nu, att han tar de där löpningarna efter 90 minuter som man inte liksom egentligen tror att någon ska orka, och håller uppe pressspelet, han går i djupet, han gör allt det där. Han är en otrolig arbetskapacitet, förutom att han är en duktig fotbollsspelare. Det är väl hans små fötter. Ni känner till den här som han blir känd för. Han har väldigt små fötter. Och i Ungern så är det en otroligt stor grej, en bra grej som fotbollsspelare, nämligen för att Puskas hade väldigt små fötter. Så
vad pratar vi skostorlek nu då?
Jag vet inte vad han har, men han är känd för sina små fötter, och det ska vara det bästa då för en fotbollsspelare. Så att det finaste man kan ha som ungersk fotbollsspelare är små fötter, och det har...
Jag börjar osökt tänka på den gamla Åtvidaberg och IFK Norrköping-profilen Christian Pligbergström, som hade skostorlek 36 med den vänsterfoten, som var en av de mest känsliga där runt i allsvenskan runt millennieskiftet.
Det var en känslig punkt för män. Det här med skostorlek, att man inte vill ha små fötter. Men det verkar ju inte ha bekommit Szoboszlai i alla fall.
Nej, det tror jag.
Framförallt bekom det inte Pligg i alla fall. Han var ju...
ja, det... Nej, det känns som... Det är någonting man är väldigt stolt över som fotbollsspelare i Ungern i alla fall. Där är små fötter det finaste man kan ha. Och han ska tydligen ha små fötter. Så är det med den saken. Hörde ni, det får runda av den här veckans Sportbladets Premier League-podd. Vi som har pratat lite, Patrik, Makoto och Frida. Sillypodden, Makoto, den är igång och kör igen ju.
Ja, den rullar på som vanligt. Även om du har blivit artificiell nu mer i din vardagsroll, så kör den ju på veckovis. Det blev lite Champions League förra veckan. Det blir väl säkert lite mer silly kanske i kommande avsnitt. Vi får se vad vi bjuder på. Jag brukar bestämma det liksom någon kvart innan.
Precis. Ligacup i veckan också ju.
Inte omöjligt det nämns i förbifart.
Ska du ut på något spännande, Frida?
Nej, inte ligacupen. Alltså jag är så trött efter förra veckan.
Ja, förstår
jag. Var ju över hela landet, kändes det som. Så att, jag tänker, jag ska fokusera på att skriva rätt mycket den här veckan, tänkte jag. Fram tills lördag, då Fulham Man United väntar.
Det är bara att hålla utkik efter allt som kommer från Fridas penna där. Härifrån säger vi i alla fall på återhörande. Vi hörs med vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.